befinner jag mig i Upphärad. Jag har gått på Upphärads motionsslinga en liten stund och just svängt in på en liten tomt. Och jag skymtar ett litet hus. Och jag undrar verkligen vad det är för slags hus. Jag ska gå fram här och kolla vad det kan vara. Och just nu är jag faktiskt alldeles framme vid en dörr, en grön dörr. Och jag tar och går in lite faktiskt. Och knackar på om det är någon hemma.
Kom in.
Hallå.
Hallå, hallå.
Hej, hej. Tack. Oj, vilket fint hus.
Ja, det här är backstugan Kulla.
Okej.
Och jag heter Lena Kalmestrand och är ordförande i föreningen Backstugans vänner. Jag tände en liten brasa här för det är lite kyligt ute. Känner du det värmer?
Ja, sprakar så här typiskt liksom.
Ja, kanske de som lyssnar kan höra hur det sprakar. Det blir en sån skön värme när det eldas med ved. Jo, som sagt var, det här är alltså backstugan Kulla och den är byggd 1860 och föreningen Backstugans vänner bildades på sommaren 2005 och på hösten samma år så fick vi huset till skänks av dödsboet efter Gunnar Andersson. Och Gunnar är alltså den sista ägaren. Han avled 2003 och så stod huset tomt sedan 96 när han skulle ner till Sahlgrenska för en helt enkel hjärtoperation. Och han sa till sina vänner att jag är snart hemma igen. Men tyvärr så gick det alldeles galet för Gunnar, för att när han vaknar upp efter operationen så är han blind och förlamad. Så han kom aldrig att komma upp till sitt älskade hus som han verkligen skötte som sitt lindebarn. Det var så fint, både invändigt och utvändigt. Han hade en liten lägenhet nere i samhället Upphärad och gick hit varje dag för att se till huset. Under de här först 7 åren då som han låg på Nordängen förlamad så gick ju Kulla en ganska mörk tid till mötes, för att när ett hus står tomt så är det väldigt inbjudande för tjuvar och dylikt att göra sin entré. Så att fönster slog sönder och dörren var ju bara 2 brädlappar och de tog hans saker, hans tratt, grammofon och stenkakor och ja, en hel del annat. Tyvärr så är det så sorgligt när människor inte kan skilja på mitt och ditt.
Just
förstår som sagt att det är du som har liksom startat det hela med föreningen och allting. Hur gick det till liksom?
Ja, hur gick det till? Jag brukar berätta en ganska märklig historia om det är någon som frågar. Och nu frågar ju du, så då ska jag berätta. Vi kom hit till Upphärad 92 och vi kom att gå ganska mycket i skogen här runt omkring. Jag kom aldrig att prata med Gunnar, men jag såg honom när han gick på slingan. Då hade han alltid gröna byxor och så en plastkasse som svängde vid handen. Och vi brukade heja på varandra. Men sen när han försvann 96 då, så fortsatte jag ju att gå förbi huset. Och då var det precis som att huset talade till mig varje gång som jag gick förbi. Och det där var ju så vanligt så jag tänkte inte ens på det. Och åren gick och sen så en vårvinterdag 2005 så var jag ute i skogen nedanför Kulla och gick. Och då var det precis som att någon slog mig på huvudet och sa att nu går du hem, sätter dig vid telefonen och börjar ringa om huset. Och då visste jag ju inte ens vem som ägde huset. Jag hade bara sett en lapp som någon hade satt upp på huset där det stod att var rädd om det här huset för att ägaren ligger på Nordängen och han är sjuk. Men som sagt var då 05, då hade ju han avlidit sedan 2 år tillbaka. Och jag gick hem och ringde som sagt, och jag ringde alla jag kunde tänka. Så jag ringde kommunen, länsstyrelsen, museet. Och jag sa helt enkelt att jag har hittat ett värdefullt hus här ute i skogen i Upphärad och ni måste komma ut och hjälpa mig bevara det här. För vad skulle jag mer säga? Jag visste inte ens vem som ägde det. Och man får väl säga, eller som vi brukar säga i föreningen, att det har gått som på räls. Ända sedan starten så har vi fått upp människor och Tetela har kommit och skrivit flera gånger och alla tycker precis likadant som vi gör, att det är ett mycket värdefullt hus.
Och det är väldigt gammalt också.
Ja, vi firade 150-årsjubileum förra året. Ja, och det var väldigt roligt med olika evenemang. Och vi brukar skoja och säga att det är någon som håller i trådarna och vi försöker hänga med, för ibland går det väldigt fort att hålla i hatten. För det kommer olika saker från alla håll och kanter och människor har idéer och ja, vi försöker hjälpas åt helt enkelt att restaurera Kulla och ha olika programverksamheter här. Och det där med att huset har talade till mig, det är väldigt märkligt, för att förra året så ringde en av våra medlemmar, hon heter Karin Andersson. Hon fyller faktiskt 90 år i år och sa att det är så konstigt det där, Lena, du brukar säga att huset talar till dig. Och nu har jag sett ett program på tv och jag har faktiskt sett en till som säger samma sak, och det var Kerstin Dellert, förstår du. Mm. Det var ju hon som tog hand om teatern ute på Drottningholm. Så att det kanske inte är så konstigt det där.
Det är ganska vanligt om andra ord.
Att även hus kan uttrycka sin åsikt, så att säga.
Bam, bam.
Men ni har i alla fall en förening.
Ja, och så har vi ett arbetslag. Det är några personer som är med. Jag kan nämna Ingmar Karlsson. Har gjort väldigt, väldigt mycket här uppe. Han har byggt upp dasset, han har renoverat källarvinden. Han har fixat tak tillsammans med Mats Mattsson och Sven Ljunggren och Roy Nilsson. Det är väl de egentligen. Och sen har det ju kommit andra hjälpare också, kan man säga. Och sen har vi ju målat om huset, det gjorde vi 09 förra året. Så tapetserades rummet och taket målades. Så är det alldeles vitt och fint. Mm. Och det är ju sekelskiftestapeter då. Det var väldigt viktigt att det skulle bli en sekelskiftestapet. För vi tror att det var ungefär då som de första tapeterna kom upp på väggarna.
Mm.
För att man kan säga i de här gamla backstugorna så var det ju lerputs på stockarna. Och ofta så hade man ju bara de här som väggar, den här lerputsen. Det var ju en isolering, en väldigt bra isolering.
Har ni fixat det nu då, att det är lerputs på? Eller?
Ja, det var ju så här att när vi kom upp då och började riva i huset så... Jag kan säga så här att det här dödsbot efter Gunnar Andersson, de försökte ju på alla sätt och vis att få någon att köpa det här huset. Nu är det ju så att Kulla har ingen egen farbar väg, utan den tog kommunen hand om när man gjorde motionsslingan i mitten på 80-talet. Då tog man det som då var vägen till Kulla. Och det kanske inte är så lätt att bli av med ett hus som inte har någon farbar väg. Och det skulle visa sig att det inte var heller. Så trots annonsering och förfrågningar så var det faktiskt ingen som ville ta hand om Kulla. Så man frågade till och med brandkåren om de möjligen skulle kunna stå till tjänst och bränna ner Kulla. Men det får vi väl tacka så väldigt mycket för att de sa nej.
Vad kan göra?
Så att sen var det en intressent. Det kom senare en intressent som eventuellt var intresserad av att köpa Kulla och bygga om det till en sommarstuga. Men för att vara riktigt på den säkra sidan då så tog han och undersökte stockarna. Så han rev ju ner lerputs och tapeter och det visade sig då enligt hans mening att stockarna var för dåliga att bygga vidare på. De var för ruttna. Men det har ju visat sig att efter det att stockarna fått torka så var det en väldigt god grund att göra en ny lerputs som vi då gjorde. Vi hade en kurs här 07 där vi blandade lera, halm, vattensand och hästgödsel.
På gammalt vis.
På gammalt vis, ja. Vi stod och trampade detta och gjorde även i blandaren. Och det var en kurs i regi av Byggnadsvård Näs under ledning av Ulf Henningsson. Och då hade vi deltagare till och med ända från Danmark här som lärde sig då det här med lerputs. Och det var väldigt roligt faktiskt, för att i början var det lite knepigt. Då kom det mesta av putsen, det kom på golvet istället för på väggarna. Ja. För det är en viss teknik när man ska kasta upp det här på väggen.
Och få... man kastar upp det?
Ja, mer eller mindre kastar upp det här på väggen och så ska man stryka ut det. Och vi fick ju göra det i flera lager då.
En svår teknik alltså?
Lite svår tyckte jag nog att det var innan man fick grepp på den där mursleven så att det kom på väggen och inte på golvet. Men efter lite träning, mycket träning skulle jag vilja säga, så gick det lite bättre. Sen skulle dessa lager torka i olika omgångar och sen slutligen då så skulle allt torka i flera månader. Och helst då inte spricka. Så att det blev en jämn, fin yta.
Och det
gjorde det också. Ja, det lyckades också. Så att det var väldigt roligt faktiskt.
Mm.
Sen så dröjde det då som sagt var ända till förra året. Innan tapeten kom upp. Men det var roligt för då fick alla se hur vackra väggarna var. Det var som sagt var ett ganska mödosamt arbete att hitta just en sekelskiftestapet. För att när vi då lerputsade 2007 så hittade vi en massa tapetlager under ena fönstret.
Jaha.
Och då har vi försökt att ha dem som förlagor till den här tapeten, men inte riktigt lyckats att komma fram till den ursprungliga.
Okay.
Men vi är ganska nöjda ändå. Och det var som sagt var 7 tapetlager, varav en tygtapet och 2 tidningslager.
Mm. Men kunde ni mäta då på den, alltså den som låg underst, alltså, ja, underst alla de här, vilket år det var på den?
Ja, vi har faktiskt haft kontakt med kunniga branschfolk på detta. Och vi har kommit fram till att tapeten, den första, är någonstans sekelskiftets början. Man kan också säga så här att backstuga, alltså ordet backstuga, det betyder ju att huset står på bar backe, det vill säga det ligger på ofri mark. Det vill säga de som då bodde här, de ägde inte marken. Ibland ägde de huset, vilket inte heller var så vanligt, men de kunde äga huset. Och våra allra första backstugesittare, Andreas Svensson och Ingeborg Larsdotter, han kommer från Romle och hon från Upphärad, de äger faktiskt huset. Det kan man se i en bouppteckning efter det att hon har dött 1874, så står det ett manhus av 40 riksdaler. Så att huset var alltså värt 40 riksdaler. Men det låg ju alltså fortfarande på ofri mark. Det vill säga det var bonden i Nyckelby Nedergård som ägde marken. För det här var Nedergårdens utmarker. Och här hade alltså varit betesbackar för djur innan huset byggdes.
Okay.
Så att det var ganska värdelös mark kan man säga. Och de här backstugesittarna då, de hade ju alltså, de var ju inte torpare, så de hade ju ingen egen mark. De hade varken att odla på eller föda djur på. Så att vad man kan tänka sig det är att de kan ha haft höns, möjligtvis en gris. För många som kommer till Kulla frågar ju om vi har hittat ett uthus, om vi har hittat grund efter ett uthus. Det har vi inte gjort, det kan vi inte med säkerhet säga. Vi har en grund som vi ska börja gräva ut nu i år. Huruvida det är ett uthus, en terrassodling eller något annat, det får tiden utvisa, för det vet vi faktiskt inte.
Men ni ska ha en kurs om detta då, eller?
Den som är intresserad av arkeologi och gräva får gärna ta kontakt med oss och är välkomna hit. Man behöver inga förkunskaper. Mm. Och vi får hjälp av en arkeolog, Andreas Åhman ifrån Lödöse museum.
Mm. Hur tar man då kontakt?
Man kan ta kontakt via Vuxenskolan på telefon 19900. Och fråga efter Monica Rodriguez. Eller gå in på vår hemsida, vilket kan vara en bra idé. För där ligger mycket material om Kulla, bilder, filmer, dokumentation om Upphärads historia. Om olika evenemang som vi har haft här uppe. Vi berättar hur restaureringen av huset och omgivningarna har gått till. Och det är alltså backstugansvanner.se man går in på då. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, settle down and get a home and write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Pay phone, something wrong, dime gone. Sue the operator for telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Chow, army clothes, army car. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the window, check the tires, check the oil, dollar gas. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, get a home and settle down and write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Monkey business, oh, too much monkey business, oh, too much monkey business.
Jag förstår då i alla fall att ni har gjort ganska mycket under åren. Alltså sen ni började 2005, det har ändå gått så 6 år då. Hur ser det ut i år med aktiviteter och så?
I år har vi ju, man kan väl säga först att huset byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen förra året, okay. I slutet på förra året. Så vi har fått upp en skylt där det står att det är ett kulturhistoriskt minnesmärke.
Vad roligt.
Och skyddat enligt lag. Och det är väldigt roligt, för att nu får vi själva inte göra vad vi vill göra.
Nu är det liksom ingen får röra det.
Precis. Sätt, ja, precis. Och det har vi ju inte fått tidigare heller, kan man säga. För vi har ju måste fråga museet om lov. Jag kan väl nämna två personer som har varit med ända från början faktiskt. Och det är Lars Bergström ifrån Västarvet, ifrån Regionmuseet. Och sen är det Thomas Engel ifrån Länsstyrelsen som hela tiden har varit med och hjälpt oss och stöttat oss. Och de har vi haft väldigt god kontakt och kunniga bägge två. Så vi har alltid haft någon att fråga. Vidare är det är visning på Kulla varje helg mellan maj, 1 maj och sista september. Varje lördag och söndag mellan 14 och 16. Och klockan 15 så är det ett speciellt litet program just om backstugesittarna på Kulla. Och då berättar jag om vilka som har bott här och vad vi har hittat än så länge. Och vi har ju i föreningen släktingar till de här backstugesittarna i tredje, fjärde, femte generation faktiskt. Till och med de äldsta backstugesittarna. Jag kan väl nämna att den sista backstugesittaren, han flyttade in på Kulla 1941. Och då var han 71 år gammal. Edvin Olofsson. Han kom ifrån Ale, Skövde. Han var änkeman. Och han bor i huset i 20 år och avlider 2 dagar före julafton 1961. Och mycket av det som vi har kommit fram till på Kulla, det är förknippat med olika historier. Till exempel den här tragiska händelsen då, att han avlider i huset. Det var nämligen så att en av våra medlemmars son, han kommer upp till huset, för han är springpojke åt den här Edvin, och knackar på dörren och han får höra ett stönande till svar. Och han blir rädd, Lars, springer hem till sin pappa och pappan hämtar länsman. Men när de kommer upp då är Edvin död. Edvin brukade sova i en kökssoffa i köket. Och så brukar han ha en yxa under soffan ifall att någon skulle komma på besök.
Som stor han, beredskap alltså.
Han hade stor beredskap, det kan man säga. Och förutom de här visningarna då, så har vi ju olika program.
Men det är sånt man kan gå in och läsa på hemsidan?
Det eller? Är sånt som alltid finns utlagt på hemsidan. Och på hemsidan finns också vår egen lilla medlemstidning, Kullabladet, som numera kommer ut 2 gånger om år. Där vi berättar om vad som har hänt och vad som kommer att hända. Lokalhistoria och en massa annat spännande. Och så är man ju också välkommen att bli medlem. Mm. För en liten slant, 50 kronor om år, så kan man bli medlem. Barn och ungdom under 18 år betalar ingenting alls. Tänk dig också att vi ska ha skolklasser här uppe. Då vi ska ha vandringar, spår i markerna, där vi går runt och tittar lite grann på forntida odlingar och grunder och allt möjligt annat. Ja, precis. Och vi har faktiskt haft vår första skolklass, Upphärads klass 3, på besök med sin lärare Yvonne Svensson för några veckor sedan. Så att jag vill hälsa alla välkomna upp till Kulla. Som
det är bara att ta kontakt med dig. Så
absolut, som är intresserade av gammal kultur. Och har man en grupp så att man är intresserad av en visning som ligger utanför helgschemat så att säga, så går det bra att ta kontakt med mig eller vuxenskolan, så hänvisar de vidare. Mm. 19900 så är ni välkomna till Backstugan Kulla och Backstugans vänner.
Jag får tacka för att jag fick komma hit, sitta här framför den här öppna brasan här.
Ja, precis. Kakelugn, ja. Eller rörspis. Och nu falnar det. Ja, nu håller det på att falna när det glöder bara. Så att det passar väl bra att vi slutar här då. Ja. Och får tacka så mycket för att ni på radion ville komma hit.
Ja, och jag tackar så mycket själv. Mm. Intervju som du hörde som var med Lena Kalmestrand, ordförande i Backstugans vänner i Upphärad. Här i Skivet till lunch med mig Maria Kalmestrand. Och låtar som du har hört i intervjun är Paul Weller med No Tears to Cry, Fleetwood Mac, Second Hand News, Donkey Boy med Sometimes, Elvis Presley, Too Much Monkey Business. Och slutligen, Alison Krauss med The Lucky One. Och med tanke på Backstugans vänner så står det på gång i TTELA. Imorgon onsdag så är det Föreningen Backstugans vänner tillsammans med Trollhättans naturskyddsförening som inbjuder till vandring runt stugans vackra marker. Och då kan man till exempel lyssna till berättelsen om stugans historia. Och ja, vill du åka med på detta så behöver du absolut inte vara medlem. Ja, utan du kan åka med dit. Och samåkning sker. Och det är från Nils Erikssons gymnasiets parkeringsplats klockan 18. Alltså samåkning till Backstugan Kulla i Upphärad från Nils Erikssons gymnasiets parkeringsplats klockan 18. Och ja, vad ska man ta och säga mer? Ja, nej, det är nog inte så mycket mer att säga, tror jag faktiskt. Utan vi tar och kör en liten låt. Fly with the Starlighters med Johnny B. Goode. Och sponsrar gör Radio Trollhättan och sändningsrättigheterna tillhör föreningen Älvfåran. Och nästa vecka så är det Ulf Jansson som kör sitt Skivor till lunch. Och jag tackar så mycket för att du har lyssnat, och jag heter Maria Kalmestrand. Detta är Skivor till lunch, och ja, ha det bra. Hej då.